Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Maron to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Maron at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Denna nyårskrönika som jag, Peter Esse, gör tillsammans med Joel Oskarsson. Välkommen tillbaka till Teknikveckan-podden, Joel.
Stort tack.
Du är känd från flesta, men för de som lyssnar här för första gången av någon anledning så är då Joel Oskarsson högsta hönset på vår kollega i branschen Surfa.se och Nordic Hardware, samt har en egen, om ni finner tycke för hans gemytliga röst, så har Joel Oskarsson också en egen podd som heter Techbubbel.
Just det, det är där man hör mig ännu mer. Man skulle ännu mer. Inte få nog.
Exakt, det är jättemånga avsnitt att lyssna igenom om man inte liksom har hört det innan. Det är lite som att jag har upptäckt Solsidan tillsammans
Aha.
med min son.
Ja.
Ja, det är mycket, mycket fina avsnitt där som vi tittar som.
Hur mycket har de gjort egentligen?
Det är ju 7 säsonger, tror jag. Mm-hmm. Eller något liknande. 7-8 plus en långfilm då. Men det är ju inte vad denna podden ska handla om, utan vi ska gå igenom det bästa som har hänt i år och kanske det sämsta. Lite beroende på man ser på det. Vi har tre, vi fick ju uppdrag då att ta fram tre bra saker och tre mindre bra saker som hörde Nordens år 2021 till. Och i och med att du är gäst, Joel Oskarsson, så får du börja med, vi börjar med de bra och sen slutar vi med de dåliga.
Avsluta podden med det dåliga känns ju bra.
Ja, men det är, för då finns det förbättringspotential. Kanske också ska komma in på det då lite medan vi pratar om det dåliga, vad vi liksom gärna ser förändras kanske då. Yes. Men det här ska gå undan, vi har ungefär 5 minuter per punkt då.
Okej, ska jag börja med en bra helt enkelt?
En bra, sen tar jag en bra och sen tar du en bra.
Yes, okej. Okej, jag börjar med min mer under radarn bra. Mm. Den som kanske inte så många tänker på, som är väldigt nice. Och det är att Wi-Fi 6E kom till Sverige i november.
Oj, bara sådär.
Det gav oss nästan 100% mer utrymme i Wi-Fi-spektrumet. 480 MHz får vi i Europa och specifikt i Sverige. Och detta tänker jag är en sån här sak som när bara hände lite i bakgrunden. Och sen så kommer vi sitta här i ett årstionde framöver och tycka vad bra det var att vi gjorde den här spektrumförändringen. För nu kan vi använda Wi-Fi på publika sammanhang, på ställen med mycket folk. Och skiten kan fungera till skillnad från tidigare. Mm-hmm. Det är min förhoppning åtminstone. Men rent tekniskt sett så borde en dubblering av spektrumet göra väldigt stor skillnad. Och detta tänker jag är, i nuläget kan det vara en sån sak som faktiskt helt seriöst kan göra större skillnad än vad 5G kan göra för mobilanvändning.
Ja, men det är ju å andra sidan inte så stort. Alltså, vad ska man säga? Det är liksom inget jättestor merit att göra mer för 5G. Men det är väl så att Wi-Fi 6E är faktiskt kan använda 6 GHz också, till skillnad mot Wi-Fi 6 som använder 5 GHz max, va?
Eller ja, så? Det är ju, den sexan är ju lite förvirrande.
Minst sagt.
Ja. Det man gör är att man öppnar upp ett frekvensområde som ligger där mellan ungefär 6 och 7 GHz. I Sverige som sagt så är det 480 MHz. I USA så har man öppnat upp nästan 1,5 GHz, vilket är helt otroligt mycket. Och i Sverige får vi typ hälften då, alltså 480 MHz. Men det är fortfarande en dubblering som sagt av Wi-Fi-spektrumet och kommer åtminstone göra väldigt stor skillnad på platser där den just nu är så trångt så att wifi knappt fungerar. Och det kanske inte är ditt hem, men det är troligen på mässor, på shoppingcenter, på stadiums, arenor och sådana situationer. Och det tror jag kommer göra jättestor skillnad i lång tid framöver.
Det var lite mycket megahertz och gigahertz där, men det är alltså 400 någonting megahertz bandbredd i 6 gigahertz. Vad kallas det? 6 gigahertz.
Bandet,
ja. Mm. Yeah, fint. Fint. Jag har ju precis upptäckt Wi-Fi 6 utan E. Jag provade ju det här är roligt. Jag provade alltså ett mesh-nätverk från Huawei som heter Mesh 7. Som då är ett Wi-Fi 6-nätverk som använder 5 GHz-bandet.
Just det.
Men det är ju skillnad i mitt hus från att då ha problem med... Alltså jag har 4 mesh-enheter då som dessutom är ansluten via Ethernet, och det är ju också en diskussion om det är mesh då, men det är ju så, Wi-Fi kan ju egentligen inte mesha traditionellt sett, så det finns liksom inte byggt i den tekniken, utan det handlar ju mycket enkelt att det är samma, alltså du får samma effekt om du har ett gäng olika, nästan samma effekt om du har ett gäng olika accesspunkter med samma namn och lösenord på dem. Men det finns, och sen är det ju så här att släppa den här ena basstationen och gå på den andra, det är ju liksom ingenting som accesspunkterna gör egentligen, utan det är ju så att säga din enhet då som tänker att nu är det lite dålig täckning här på den ena, så nu går jag till den andra. Men så jag har också alltid, för att det har liksom så här, det har varit att jag måste ansluta de här accesspunkterna via Ethernet för dem. För att det kan ju lätt uppstå en situation där, för att de ska ge mottagning till enheter i ett del av huset, så ligger den alldeles för långt ifrån den som den ska få internet ifrån. Och sen och vice versa då, kanske att om den ligger lite för nära den om den ligger så nära den liksom andra accesspunkten eller huvudaccesspunkten för att den ska få bra internet, så kan det komma för långt ifrån enheterna då. Så det är därför jag har gödslat med dekoenheter här i hemmet, 4 stycken var exakt, för att det ska fungera. Särskilt gäller det då ute i garaget. Men med då Wi-Fi 6 så är det någonting med den tekniken som gör att jag behöver bara ha en accesspunkt som är liksom huvudenheten, och sen har jag en till, och sen är det hela huset. Och då pratar vi alltså 400-500 megabit också, så det är liksom, det är ju oftast bandbredden problemet, förlåt, alltså bredbandet är ju snarare problemet där. Så happy times när det kommer till nätverk. Det här är ju ett år som, jag tycker ändå 2021 är ett år som kommer att definiera, som kommer göra saker och ting klart, alltså mycket av teknikerna så här, ja men nu så kan man köpa just det här, för att nu känns det som att man kan inte göra så mycket på några år. Jag kommer strax till det. Men jag vill prata om en annan sak som är så här under radarn, som egentligen kanske bara folk som är inom vårt skrå är intresserade av. Och det är det att 2021 är alltså året då AMP, som visserligen inte är en Google-teknik, men det är en Google-sponsrad teknik, håller på att dö. Den dö!
Ja.
Ja, men AMP var en sån här grej som kom till att okay, det var en massa tunga webbsidor, och för att liksom snabba på de här då, så tog man ju fram någon AMP-teknik som ju då blev som, då skulle man skapa speciella AMP-versioner, AMP. Vad står det för? Vet du vad? Apple?
Accelerated Mobile någonting, tror jag.
Någonting sånt, ja. Damn it, det var för många definitioner där, för att man skulle kunna smyggoogla medan man pratar. Och då tog man liksom fram speciella versioner av det. Och det var ju ganska dyrt. Och det var liksom, det var många Google premierade det jättemycket sökresultatet. Men så det var liksom många tidningar, nyhetssajter och sånt som tog fram det. Men sen uppstod det här liksom att andra tekniker blev snabbare eller folk blev duktigare. Och helt plötsligt så var det liksom så att AMP-sidorna inte var de snabbaste, men Google premierade dem ändå jättemycket. Och man ska liksom inte behöva göra om sidor, utan det ska finnas en webbsida som, beroende på vilken webbläsare den är, om det är på datorn, om det är på mobilen, på iPad, om det är en skärmläsare för man är blind. Alltså alla de här, det ska liksom gå och presentera, samma sidor ska kunna presenteras i alla olika enheter. Och Google insåg väl det här också. Det var lite så här, du vet, det var väldigt så här, Google 2020 framförallt var det, tror jag, sista året som man kanske egentligen, det gick åt fel håll det här med att Google kontrollerade saker och ting. Nu är det lite så här att ja, men vi håller på att få en lite öppnare webb. Nu handlar det liksom om, istället för att skapa speciella webbsidor, så handlar det helt enkelt om att göra webbsidorna så snabba som möjligt. Och sen också då att man följer det som kallas webb vitals, vitala webben. Och då handlar det liksom hur man laddar fram innehåll på olika sätt. På prata blekingska där. Innehåll på olika sätt. Det vill säga att det som ska synas först laddas först, istället för att man laddar fram hela era webbsidan. Och massor av sådana tekniker. Så det är kul. Mycket kul. Gillar jag. Har vi någon kommentar på detta mer än att ditt nästan skrik där började om lättnad?
Nej, det som gjorde mig mest frustrerad med AMP var hur oärliga Google var med det vid lanseringen. Bland annat så hade man ju någonting som kallades för News Carousel, som längst upp i sökresultaten valde ut nyheter som Google tyckte var mest intressanta, där man hade en specifik AMP-karusell. Så att om man använde sig av AMP så kom man då i en specifik karusell längst upp där man fick fler klick. Mm-hmm. Och det var ju Googles sätt att tvinga folk dit. Annars så gjorde du inte det, så förlorade du massa trafik. Och det var ju så otroligt fult sätt att dra in den tekniken på. Så bara det fick mig att vara irriterad på AMP utöver alla andra anledningar.
Ja, nej, men det symboliserar ju mycket det här att man någonstans, hur mycket kan ett företag faktiskt styra? Och det är ju, vi är ju väldigt, alltså CEO är ju liksom, ja men då har vi 95, 96, 97% Google, och sen ska man prata lite om Bing också för att det ska verka som att man inte är helt. Ja. Men jag tror att det blir bättre och bättre. Och att det skulle försvinna utannonseras ju i november 2020, men det var just att år 2021, med början där här nu, så liksom kommer det förändras väldigt mycket om vad Google premierar. Vad har du som nummer två på nice-listan?
Nummer två är kanske min bästa. Det är fighten för Fight to Repair, eller vad man nu vill kalla det. Har tagit helt sjuka framsteg 2021. Vi har ju gått och bara gått bakåt, känns det som, i ett årtionde åtminstone. Detta året så började vi med att i Frankrike så lanserades ett indexsystem för reparerbarhet som gör det enklare för konsumenter där att se vilka produkter som är enkla att reparera. Och det tror jag är ett viktigt sånt policyframsteg i Europa som vi kommer se konsekvenser av framöver. Och som ett ganska direkt resultat av det så såg vi kraftiga förbättringar från stora företag såsom till exempel Samsung, som har kraftigt förbättrat tillgängligheten för manualer och tillgängligheten för komponenter i Europa, som gör att det blir mycket enklare och billigare att reparera Samsungs produkter. Sen utöver det så har vi ju sett Microsoft lova en framtid med mer reparerbarhet. Apple som har lovat att öppna upp reparerbarhet för konsumenter med manualer och tillgänglighet av komponenter. Där vet vi inte exakt hur det kommer se ut. Vi har inte riktigt lanserat sen, men det var ändå ett steg, om än litet. Så såg vi lanseringen av Fairphone 4, som jag skulle vilja beskriva som den första rimligt bra reparerbara telefonen. Vi såg lanseringen av Framework Laptop, som gjorde exakt samma sak på laptopsidan. Och nu senast så visade Dell ett koncept på en laptop som visar även att de är intresserade av att göra produkter som är reparerbara. Kort sagt, 2021 har varit ett helt sjukt år för reparerbara produkter, medan vi har haft 10 år bakom oss med total katastrof på den arenan.
Det vände oerhört snabbt. Det som jag Nästa steg är ju verkligen då att gå ner på komponentnivå. Att det faktiskt finns möjlighet att beställa de här små, små chippen då, som bland specialare och sånt. Mm. För det är fortfarande så i Apples värld till exempel det här att jag vem som helst ska kunna beställa de här delarna. Men ofta handlar det ju om nästan beställa halva telefonen. Alltså det vill säga man reparerar. Mm. Även om man kan reparera hemma så reparerar man på samma sätt som i verkstaden då. Det är väldigt sällan det faktiskt repareras utan vissa saker eller rätt mycket skickas tillbaka. Så. Men det är ju kul.
Så är det, vi behöver, det finns jättelångt att gå. Vi behöver kretsritningar och massa sådana saker. Men att se att det finns ett intresse överhuvudtaget är enormt framsteg.
Kul att se. Något som faktiskt har gått att reparera hela tiden, det är tv-apparater. Jag köpte en Philips en gång som de var hemma hos mig 3 gånger. det var precis så Philips. Det TP-Vision hade tagit över tillverkningen eller ja, vad ska man säga, ägde Philips varumärket för tv då, som gjorde massa specialmodeller och det gjorde man liksom omöjliga tunn tv och man var väldigt framåt på den tiden. Därefter sen så har man inte varit så jätteframåt. Man har haft sin Ambilight, man har liksom kanske haft de billigaste OLED-tv:erna, man har skruvat upp, man har köpt de panelerna från LG som kanske inte varit helt hundra och bara se så Joel, han fick en riktig hostattack här mutan, så se så du lever, ja.
Jag lever, ja, jag fick en hosta.
Ja. Jag är så här 95% säker på att denna omgången sjukdom här är nog covid, så jag har varit och testat mig här innan, så att jag hoppas det ska gå bra. Sen har jag också hållit på att sälja på Tradera enormt mycket här nu för att jag ska gå till mitt nyårslöfte sen så relaterat till det. Så kan det också vara så att jag kommer få allting i huvudet över mig här för jag ser det liksom gunga över mig här till höger. Men nog om det. Philips, de har liksom varit kanske, om det finns någon budget i OLED så har väl Philips varit det. Men det är ju faktiskt så att jag gör inget för de har haft Ambilight. Men en sak som har varit väldigt, väldigt budget är att man hoppar på HDMI 2.1-tåget alldeles för sent. Men det gjorde man 2021. Och 2021 blev alltså det året som om man ska köpa en tv något år utan att göra en allt för dålig affär. Så att säga att alltså man är rädd. Det är det här hela tiden. Man är inte rädd att man köper. Man är redan missat det senaste eller man köper och sen kommer någonting nytt. Då var ju år 2021 det bästa året då här nu. Medan år 2022 var ju det sista året där man då inte hade HDMI 2.1 till exempel. Och det involverar ju en hel del så som högupplöst ljud, Dolby Atmos, jag tror HD. Det involverar variable refresh rate. Blev det, alltså det vill säga motsvarande Nvidia G-Sync och AMD FreeSync från PC-världen. Fast i det fallet via HDMI då. Det vill säga att TVn och PlayStation eller Xboxen faktiskt är synkade med varandra. Så man får tearing i bilden och lite sådana saker. Sånt man märker om man tänker på det och är van vid det. Men det kanske inte du märker hemma. Vi har... finns väl också... ja, vad är det mer i HDMI 2.1? Vi har ju...
E-Arc, är det va?
E-Arc är ju det som... i och för sig handlar om då den här bandbredden både när det kommer till hur mycket alltså både Dolby Vision och Dolby Atmos och framförallt också kanske kommande saker. Alltså det finns vissa garantier. Eller finns det det? Kanske vi får se här när vi kommer till det dåliga. Men oavsett det så HDMI 2.1 var den stora nyheten för Nordens år 2021. Och det är riktigt, riktigt nice. Jag vill bara slänga in en liten bonus här på detta. Det är samma sak inom PC-världen. Ska man köpa en bärbar dator så var det 2021 som är betydligt bättre årsmodell än 2020. Just för att 2021 så hade i princip alla DisplayPort 1.4. Och vad innebär det egentligen mer än att det står 1.4? Jo, att det är ganska så 100% säkert att när du kopplar in den till en 4K-skärm så får du en 4K, du får 160 Hz. Du får till och med om du bara via USB-C-hubbar så får du faktiskt dubbla 4K 60 Hz-skärmar om du så önskar. Tidigare så kunde det vara så att om du kopplar in en helt vanlig USB-C-hubb i de här datorerna så fick du en skärm på 1440 och en på 1080p. Och för att komma runt det då så behöver du köpa Thunderbolt-dockor istället. Eller DisplayLink-dockor och sådär. Så det är betydligt dyrare. Så att där fanns ju liksom en härlig standardisering då. Av i och med Intel generation 11-processorerna. Så att både när det kom till tv och när det kom till datorer. Så var år 2021 ett väldigt bra år att köpa nya roliga saker.
Yes, är det min tur helt enkelt?
Nu har du din tredje variant här av positiva saker. Och den sista, så nu får du ha riktigt positivt här.
Alltså, det går ju inte. Detta känns ju som så lågt hängande frukt, för att bara ta ett litet anglosaxiskt uttryck. Vi kan inte avsluta 2021 utan att prata om Apple Silicon. Det funkar inte.
Och där vill jag bara slägga in att juryn, att jag precis plockat ner min extra liv här nu, för jag hade ju egentligen samma sak. Men då hade jag misstänkt att vi skulle hamna där. Men jag har faktiskt en annan sak då. Skitbra.
Ja, bra.
Men låt oss prata om detta. Apple Silicon. Vad hände liksom? Jag höll ju på att lämna den här plattformen de senaste 5 åren. Och nu bara...
Jag gjorde ju det. Jag blev så trött på MacBooks. Jag tyckte de var så otroligt dåliga. Jag fattar inte varför jag skulle vilja ha en längre. Så jag bytte ju till Windows. Men oj vad man ångrar det nu. För att, alltså, ja. Jag har personligen bara ordentligt testat 14 tumman av deras MacBook Pro. Sen har jag testat MacBook Air också, men den kom ju förra året. Men de här datorerna som de har lanserat nu och de kretsarna de har är ju så otroligt bra. Så att det är ju, jag skrev det i mina anteckningar, att det är ju, de fortsätter att revolutionera. För att detta är ju revolution inom datorvärlden. Kanske inte nödvändigtvis baserat på att man kan göra sprillans nya saker. För det är inte så att de här processorkraft som inte har existerat tidigare. Men de ger oss en helt ny användarupplevelse som är revolutionerande. Prata om till exempel effektivitet och vad det gör för batteritid och vad man kan få gjort på en laptop. Både med den processorkraft som finns, den hårdvaruaccelerering specifikt som finns för vissa typer av arbetsbördor som video. Men även att man kan göra sådana saker ute på fältet nu för tiden. Medan de tidigare Windows-laptoparna med liknande prestanda skulle kunna ha en timme eller en och en halv timme batteritid. Så att det inte var praktiskt att göra det mobilt. Så på det sättet är det ju, vad man har gjort med M1 Pro och M1 Max är ju revolutionerande för laptops. Och samtidigt så har ju M1 fortsatt vara revolutionerande i andra kategorier. Med iPaden till exempel så fortsätter vi ha frustration över varför iPad-mjukvaran är så dålig och att man inte kan utnyttja den hårdvaran som finns. Men rent hårdvarumässigt så har man ju bara fortsatt springa ifrån konkurrenterna. Och Apple är ju en fullständigt outstanding tillverkare av kretsar helt plötsligt. Och det tycker jag, som en liten nörd som gillar även de här processordelarna av all teknik vi snackar om, alltså de här lite mer ner på komponent- och metallnivå, så tycker jag det är så roligt att se Apple som på något sätt en konkurrent till Intel, Nvidia och AMD helt plötsligt. Mm.
Hela faderutan. Men nej, det är ju alltså en PC som skulle kunna, kommer ju inte ens heller i närheten, men de här riktigt högpresterade bärbara varianterna med sina gigantiska utblås till fläktar och blir jättevarma. De har ju nätaggregat som är tjockare och nästan lika stora som en MacBook 14-tum.
Ja, vissa har två till och med.
Ja, just det. Och det är just 14-tummaren som ju är ju den som jag gick och väntade på. Och den är ju allt det som jag faktiskt gick och väntade på. Tjatare och gratare och mer därtill. Just det här att du kan göra det som ju ingen annan har lyckats med som content creator, innehållsskapare på svenska. Du kan ha Lightroom igång samtidigt som var videoredigering igång, samtidigt som du har liksom flera 4K-strömmar samtidigt. Det är ju helt galet. Och så tänker man, jaha, men är det så här, har jag missat någonting innan? Men jag körde ju lite, jag har tagit upp det i tidigare avsnitt, men jag körde lite Geekbench mot olika datorer och bland annat mot Mac Pro. Senast då, vilket ju inte är så sent för det, så late 2019-modellen är det ju fortfarande ju. Men single core, så nu är ju single core, så slår ju MacBook Air, alltså lilla skitmodellen, den slår ju Mac Pro. Men 1771 jämfört med 1161 på Mac Pro. Men det som är helt sjukt är ju till exempel att om man tar den faktiskt Dell XPS 13 som har någon fete Intel i7-processor från 2020 som hade multicore score på 4642. Det var ju den fetaste PC:n. Och sen så kommer ju MacBook Air M1 då, 7455. Sen kommer MacBook Pro 14 tum Max, är det ju, har ju fått 12585 och Mac Pro Mac Pronsen då har 15 784. Så att den är, men menar, vi pratar, och den var ju inte gratis. Den kostar 40 000, min bärbara dator. Men Mac Prone kostar ändå, den varianten kostar 150 000.
Mm, mm.
Och sen har vi väl Compute Score då, så har vi ju, det är faktiskt Huawei MateBook X Pro 2021. När det kommer deras Intel Iris Xe-grafik, kortet då 18461 i Compute Score. Och så ska sägas att Mac Pro nu ligger på, och det är ju en AMD Radeon Pro Vega 2 på 84 500. Men MacBook Pro 14 tum M1 då, den lilla bärbara datorn som liksom har mindre än 100 watt laddning. Det är ju, 16 tumman har ju 140, va?
Mm.
Och det är också för att jag får maxa på när den verkligen kör. Den är nog på 42 443. Alltså det här är ju så sjukt, för det här är ju liksom spel. Alltså, det här är ju den iMacen som kommer släppas nu i början nästa år.
Mm.
Alltså den spelprestanda den kommer ha. Bara det är ju helt sinnessjukt svårt. Och du använder ordet revolutionerande många gånger. Nu har ju Apple förstört det. I Apple-världen betyder ju inte det någonting. Men det är klart, det här är ju helt revolutionerande för branschen. Man undrar ju lite. Det finns ju vissa utmaningar naturligtvis med att ställa om till den här typen av ARM-processorer inom PC-världen ju. Och det handlar ju att det finns många kockar inblandade i det. Och Microsoft ska med på tåget. Mjukvaruutvecklaren ska med på tåget. Intel ska med på tåget, samtidigt som Qualcomm då blir en jättestor konkurrent. Alltså man försöker skydda marknaden samtidigt som man är... Ja, och vad Intel gjorde i vanlig ordning, det var ju att försöka göra då reklam mot Apple.
Mm.
Så jag vet inte, vad tror du snabbt, megasnabbt, vad tror du PC-tillverkarna kommer liksom kontra med nu nästa år?
Samma saker som förut.
Okej. Okay. Ja, fast det går ju inte. Man kommer ju...
Nej, men alltså, du får tycka att det inte går. Peter, jag bara säger vad sanningen är.
Fast det tvingar ju fram, alltså, panik med så mycket pengar. Det är klart att de tvingar fram. Men det är ju, jag tänker så här, Apples specifikationer på de här ARM-processorerna handlar väl väldigt mycket om att... Visst, det handlar väldigt mycket om att optimera mjukvaran naturligtvis. Mm. Men... Jag menar, det är väl ARM-processor. Du kan vem som helst tillverka och så häver du in lite effekt på dem så är det klart liksom.
Alltså det bästa de kan hitta på PC-sidan nästa år kommer ju vara Intel Alder Lake och den Big Little-arkitekturen som de har där. Alltså små och stora processorkärnor i en mobilkrets. Det har de ju inte haft tidigare. Så det är det de kommer ha, men det är fortfarande x86, det kommer vara samma operativsystem. Så att det är därför jag menar, de kommer göra samma sak som gjort tidigare.
Okej, okay. All right. I och med att du tog Apple M1 så ska jag faktiskt lyfta fram som en tredje mycket bra grej då. Och det var ju faktiskt så att vi har pratat om det innan. Microsoft Game Pass är ju sån här, var ju förra året så här teoretiskt väldigt bra produkt. Du betalar någon hundring i månaden, mindre än så om du bara vill spela på Xbox. Och då har du fått tillgång till ett rad massa härliga spel helt enkelt. Men det har ju varit mycket klassiker och sådär. Det har ju liksom inte varit om... Det har inte fått några AAA-spel riktigt så. Det har varit några, men det har inte riktigt varit. Men i år så har vi både fått se Forza Horizon 5, Microsoft Flight Simulator och nu även Halo Infinite heter den. Och jag menar, det här är ju spel för en kostnad på... Jag menar, om du ska köpa spel idag, det är ganska mycket pengar. De är uppe i runt 700 kronor. Så att jag menar, ta 700 gånger 3 då. 2-1. Och blir det där? Jag kan ju inte matte.
Mm. Ja då. Mm.
Ja. Och det är ganska många månads peng för det, så att säga. Och jag menar, de fortsätter ju skicka ett spel. Och de har ju köpt Skyrim-utvecklarna och Fallout-utvecklarna. Och är de... Microsoft, bara, just när det kommer till Xbox så bara leverera Microsoft igen och igen och igen. Kul att se.
Det är ju den bästa idén de har haft inom gaming på väldigt länge. För att hela förra generationen var de ju ganska dåliga, får man ju säga. Och detta kan ju bli den idén som de kan vinna med på sikt. Det är 2021 är verkligen det här året. Jag håller med dig om att det är det året där de visar att den här tjänsten är något exceptionellt bra och kommer bli bara bättre i framtiden och kommer vara ett av Microsofts starkaste vapen. Den har inte slagit igenom på det sättet som Microsoft hoppas ännu. Men Microsoft är ju sånt, om det är något företag som investerar på lång sikt så är det ju Microsoft.
Det är det ju.
Det är det företag som drev Bing med ingen vinst i 10 år. och Xbox är ju på riktigt fortfarande en sån... del av det företaget som i princip aldrig drar vinst, aldrig har gjort det. Med den här idén så tror jag de definitivt har potential att göra det, och det är den idén som skulle kunna få dem att på sikt vinna mot PlayStation och ta tillbaka den stora förlust som de fick förra generationen. Mm. Så att jag kan bara hålla med.
Det är ju, man har ju definierat det nu, pratar ju först ska sägas att Microsoft, det var ju lite förvirrande där vad som var just Game Pass på Windows, var allt lite så här förvirrande. Det är väldigt tydligt på Xbox så här, när du köper så står det så här, det här kostar så mycket eller ingår i Game Pass. Men på Windows har du Microsoft Store, och sen har du haft, där står ju inte så mycket om det här då liksom, men sen så har man ju då uppdaterat så att du får liksom Xbox, och Xbox-appen på Windows handlar bara om att hantera och köpa spel på Xbox Series X eller Xbox One eller Series S. Här har vi lite förvirring. Medan nu då så samkör man det med nya Windows 11. Windows 11 är väl en sån här grej som egentligen hade kunnat hamna under dåligt. I alla fall som en bubblare, för det är liksom en väldigt konstig lansering. Men det är med på min lista i alla fall. Men nu tror jag att det blir än mer tydligare. Och Sony har ju liksom små hintat, eller om det är läckor, är lite osäker på att man faktiskt ska samköra sin sån här PlayStation Now och PlayStation Plus-tjänster. För det är ju, Microsoft hade ju sin Games with Gold eller vad det var, eller vad den hette liksom, där du då fick gratis, alltså lite otydligt, men det är ju nu integrerat i det, och det kommer väl naturligtvis Sony också behöva göra. Och för det verkar ju som att, alltså jag är ju såhär, jag finns inte en tanke på att någonsin köpa ett spel för full pris alls faktiskt. I alla fall inte på Xbox eller PC för den delen. Väntar man på Steam där. Men nu är det dags att gå in på de lite mindre roliga händelserna här under året. Mm. Så som vanligt, Joel Oskarsson, min goda herre. Vad har du tyckt har varit lite nasty det här året?
Jag börjar med den största floppen. Och det är ju endast på grund av hypen. Och det är Clubhouse.
Ja, den hade jag inte sagt. Den hade till och med glömt bort. Åh herregud, alltså upp som en sol ner som en pannkaka.
Detta var ju då februari eller något sånt där 2021 som det helt plötsligt blev världens största grej, att alla skulle ha den här invite only ljudstreaming chatttjänsten som heter Clubhouse. Och det kanske var en helt okej idé, jag vet inte. Men det var ju så extremt överhypat. Och redan från början, åtminstone jag, tyckte att det var väldigt uppenbart att det här kommer ju aldrig någonsin fungera som en separat tjänst bara. Jag förstår att detta är en bra idé kanske som några kan använda som en funktion i Facebook eller Twitter eller vad det nu kan vara.
Eller LinkedIn.
Eller LinkedIn.
Folk som gillar att lyssna på sina egna.
Precis, ja. Men...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Just Clubhouse var ju så extremt överhypat, och det ser vi ju även i siffrorna nu, att det är ju, när laddades ner 9 miljoner app nedladdningar per månad där ett tag nu i november, så låg den siffran på under 1 miljon. Med andra ord, jag är fortfarande förvånad över att det är nästan 1 miljon personer som laddar ner den appen varje månad fortfarande. Ja. Men nej, som sagt, det är inte ett misslyckande för att jag tyckte att den appen var dålig, för att det kanske den inte nödvändigtvis var, men det blir ju lite så när hypen var så absurt extrem.
Det var jättetrevligt att lyssna på det här vissa. Det var jättemånga bra lunchdiskussioner och sådär. Och man lärde, det var lite livepoddande av det hela, men det kunde liksom ta in folk och sådär. Men det växte ju alldeles för snabbt. Sen var det ju det här sjuka systemet då att du skulle, alltså du var tvungen att dela ut hela din adressbok. Det fanns ju väldigt otydliga GDPR. Så det var samma. Det känns inte bra i magen alltså.
Nej, det var som sagt, jag säger inte att idén var dålig, jag säger inte att företaget är dåligt. Jag kan dock konstatera att det blev ju en enorm flopp.
Ja, det blev det. Och det kommer inte komma igen. Sen var det väl konstigt, bara fanns det iOS och Android. Det var ju också så här, okej. Ja, så där ja. Jag ska faktiskt komma tillbaka till vad jag sa för positivt om tv. Nämligen det att HDMI 2.1 finns i alla modeller. Men som vanligt när det kommer till de här jävla stabiliseringsorganen känns det som att det är så liksom många viljor som ska igenom. Och det är så här att HDMI 2.1 ska vara nu i alla TV-modeller. Jag tror inte du kan lansera en TV med HDMI 2.0 längre.
Mm.
Men du kan alltså lansera en TV med HDMI 2.1 med i princip vad som är HDMI 2.0. Det vill säga att du har inga av de här olika funktionerna som vi pratade om senast, VRR, automatic game mode, du behöver kanske inte ens uppfylla bandbredden. Och det är ju jävligt oseriöst att lansera, jag tror det var Xiaomi som lanserade någon billig tv utan någonting, men det är ju också så här att även när det kommer till Samsung, när det kommer till Sony, när det kommer till mycket sådana här, så är det att man har det bara på en port. Alltså det vill säga, men det är HDMI 2.1 på allt. Fast ska du ha VRR så måste du ansluta till den porten. Och sen är det eARC på den. Och sen är det någon ingenjör som har tänkt konstigt. Så det är eARC och någon av de här funktionerna på samma. Okej, men jag vill kunna ha Xbox och Soundbar inkopplade samtidigt. Jättekonstigt, jätteotydligt, jätteförvirrande. Varför vill man göra på det sättet? Jag blev så fruktansvärt frustrerad. Där ska LG ha en stor låg. De kör full kareta på alla portar. Utan undantag.
Mm, mm. Jag är så tacksam för att du nämnde detta. För att det var så här nära att jag nämnde det. När du började snacka om HDMI 2.1 på bra sidan. Sen misstänkte jag att du skulle ta upp det här också. Så det var ju väldigt tacksamt. Nej, men det är ju en katastrof hur det fungerar. Och informationen till konsumenter är ju totalt värdelös. Många återförsäljare har inte ens koll på detta. Så du kan inte gå in på en hemsida, alltså en återförsäljare, och försöka ta reda på den här informationen. Nej. Det går ju inte. Trots att jag för övrigt vet att återförsäljarna är väl medvetna om detta. För att jag var inbjuden till svenska elektronikbranschens TV-bransch som heter Forum, TV-forum heter de då, som talar där och snackar lite där. Och då snackar de ju om, på den här konferensen så snackar de om just det här, om att HDMI 2.1 är lite klurigt, så att alla återförsäljare måste vara väldigt noggranna med detta. det är ju svårt att kommunicera detta till konsumenter, det förstår jag. Men det är ju ett stort misslyckande på många nivåer, just hur svårt det är för konsumenter att ta reda på det på grund av tillverkare och återförsäljares misslyckande kring den här standarden. För att inte prata givetvis om HDMI-organisationens misslyckande från första början.
Absolut. Och sen ska det ner till golvet här, tänk så här, Elgiganten Mediamax golv, och då har du en massa säljare som är de här, så nu ställs en fråga och så svarar de ja direkt och så mumlar de lite en detalj, alltså du vet det här klassiska, ja men det spelar inte så stor roll, så snajdar lite på sanningen eller bara låtsas liksom för att få sälja den här tvn och gå vidare. Så det är lite tråkigt. Man har ju dock försökt styra upp det här med de olika HDMI specifikationernas, alltså nu ska köpa kablar och sånt, där man har lite nya logotyper och så, men det tar ett tag att slå igenom igen. Nej, man får väl som vanligt, så man försöker följa experterna här då, till exempel Joel Oskarsson. Det är ju där, och att få tala om USB och Thunderbolt-dilemmat där, vad som är vad. Där ser man. Vad är din nästa grej?
Ja, min nästa grej är kanske den mest ironiska grejen som hände under 2021, som sammankopplad med en annan stor händelse. Och det är Lanseringen av en produkt som vid det tillfället verkade som tveeggad, men kanske inte riktigt så katastrofalt dålig som det visade sig senare. Och det är Instagram Kids. Alltså, yeah.
Ja, just det.
Instagram Kids presenterades som alltså ett nytt projekt inom Instagram att lansera en barnvänlig version av Instagram. Som redan då fanns det delade meningar om. Vissa sa att Instagram Kids kommer bli jättebra för då behöver inte barnen vara på vanliga Instagram och det kommer vara bättre för att de kommer använda Instagram ändå. Så varför inte ha en säker och bra plats för barnen? Och sen så samtidigt så var det väl många som sa att ja, fast kanske vi kanske inte ska uppmana barnen till att använda Instagram mer. Vi kanske inte ska ha en plattform där vi samlar in data specifikt för barn. Kanske det är bättre att bara försöka inte få barn att använda Instagram kanske. Och sen hela den här storyn slutade ju i en kvinna som valde att lämna Facebook och gå ut i medierna om hur Facebook ser på problem på sina plattformar. Och där dog ju hela detta projektet för att det funkade väl inte längre internt ens att driva det här projektet. Så ja, jag skulle se det som ett stort misslyckande.
Mm. Det finns för två saker att säga. Dels så var det ju en del av, det kom ut sån här undersökningen som sa att Facebook var medvetna om, eller Meta, just det.
Meta, just det. Ja.
Ännu en jävla bubblar och var med på listan. Men Meta då, eller då var det Facebook medvetna om att det var skadligt. Sen har man gått ut och försökt, så att säga, kriskommunicera bort det, att nej, men det var inte så det stod och så vidare. Jag har ingen aning vad det var eller vad exakt vad man kom fram till. Men det jag generellt sett tycker är intressant är att det är ju många på de stora techbolagen som har fått lite nog. Det har varit mycket på Apple. Det har varit alltså visselblåsare, man har gått samman. Som vanligt pratade jättemycket om union busting och olika sådana, vad som händer på Amazon. Google har ju också ett gäng som har tröttnat. Folk som har fått sparken. Klassiskt på de här bolagen är ju att de får sparken för de har läckt företagshemligheter. Så lite otydligt vad det har varit för hemligheter. Men just det här att du vet hur mycket klausul man inte får prata om företaget. Och det är svårt att prata om företaget om man ska vara kritisk mot det. Jag tror det är mycket på G där på de stora techbolagen generellt sett. Med ett uppvaknande, så att säga, från flera håll.
Ja, helt klart. Och som sagt, jag tycker att just Instagram Kids är särskilt ironisk just på grund av vilket år det händer i. Inte nödvändigtvis att produkten i sig var så katastrofal. Det känns lite som Clubhouse. Instagram Kids är särskilt dåligt på grund av sitt sammanhang.
Ja, jag vill ju fortsätta, för jag vill ändå liksom, det var ju mycket, vi pratade ju jättemycket om det förra du oss. Krönikan då när Billy från M3 var med och när komponentbristen och de här priserna som utannonseras på grafikkorten och sen säljs det för helt annat och så. Det var ju förra året, men lyckligtvis så släppte ju Nvidia då 3080 och 3070 Ti här i år i juni, så jag får ändå liksom kritisera dem. Och förut då så typ om du kände någon så kanske du kunde få tag på elektronik lite billigare eller så där. Det är ju inte bra marginaler, men i alla fall liksom, folk försöker ju i alla fall säga det liksom, jag fick det jättebilligt, jag kände någon. Ja, fast ja. Numera är det så här, för att få tag på ett sånt här grafikkort för normalpris, för listpris, då måste du känna någon. Helt sinnessjukt. Så och de här återförsäljarna liksom, många av de svenska, de har inte liksom haft, de har inte sålt de här via vanliga kanaler, utan de har ju fått sälja det liksom via paket och så vidare. För de är så rädda att det ska vara folk som köper upp dem i batchar och säljer dem vidare för ockerpris och så vidare. Men sen har jag ju sagt det, men säkert har ju, jag menar det är ju marknadsekonomi sagt det, men säkert har ju priserna gått upp så mycket ändå. Så det känns som att den branschen, alltså du kan inte köpa från återförsäljarna och sälja vidare, för det är liksom ingen som köper ett grafik och får så mycket pengar med. Jag inser också att det är 3 juni och jag fick tag på det då ungefär 3080 Ti, och det är fortfarande nedpackat, så att nu är det dags att ta tag i det.
Jaha.
Och få installera. Men i vilket fall som helst, så det är fortfarande liksom komponentbrist, det är fortfarande man sätter priser som är lockpriser från både AMDs och Nvidias håll. Och sen finns det inte grejerna att få tag på. Det känns väl nu att nu är världen på väg ner i en ny lockdown. Lite såaktigt kanske. Mm. Med Omikron. Men det känns som att folk har köpt sin hårdvara nu. Jag tror inte alls riktigt det kommer vara samma problem att få tag på grejer generellt kanske.
Under 2022 menar du?
Ja, alltså jag menar att det kommer ju fortfarande vara komponentbrist. För det är ju problemet det är ju att få skeppa komponenterna från Kina. Det vill säga det är ju, går inte att få tag på skepp, alltså container där nere. Så där när du ska skeppa grejer. Vi har ju lite kontakt då från på mitt dagsjobb. Du vet, då kommer de med en container. Ja, nu ska skeppa. By the way, det kostar 100 000 extra. Svenska då.
Mm.
Alltså det är fast som att bli scammad på Blocket liksom, yeah. Container-wise så. För att det går inte att skicka grejer. Men mycket av det som folk inte fattar under 2020 delvis och 2021, det var ju också att det tillverkas väldigt många grafikkort och det tillverkas väldigt många PlayStation och tillverkas väldigt många Xboxar. Men efterfrågan för folk har suttit hemma har varit så stor
så
och där tänker jag lite att folk har nog köpt ändå och försök. Alltså där har man nog, liksom, man har nog uppgraderat sin hårdvara. Man är nog liksom ganska trött på att tröstköpa hårdvara för att sitta och spela Among Us hela 2022. Så frågan är om inte det kommer från det hållet minska lite efterfrågan. Däremot kommer det ju fortfarande vara väldigt svårt att skicka saker till Europa. Då, för att det som händer är att vi hade, eller så som man tror hände, för det är ingen som riktigt har koll på hela det här. Hade en intervju med en som jobbar inom logistikkedjan då i en podd, Fredrik Sveberg för ett tag sedan. Mycket ska visst handla om att du pumpar de här containerna fulla i Kina, skickar dem till Europa och lastar ur dem och sen blir de stående där, för det finns liksom ingen anledning att skicka tillbaka dem, eller vad man ska säga, för att det liksom turerna går inte åt det hållet. Och också då att det helt enkelt inte finns plats i de här hamnarna i Kina och sånt. Så att, ja, vi får väl se. Men generellt sett så vill jag ändå ge en känga till att dels hela det här liksom att herregud vad svårt det är att få tag på grejer. Just det, jag hade en elektriker som han skulle installera ett ny skåp här nere. Fixa ordning. För det är så sätter man på kaffebryggan så går internet och lite sånt.
Yeah.
Och det som gör att det tog lång tid var att han fick ett tag på plastkåpan för den var restad.
Plastkåpan liksom till vadå?
Plastkåpan till skåpet. Alltså den man satte över alla dvärgbrytare och sånt. Då var det så här, okej, nu är fan med plasten slut också.
Yeah. Ja, då är det riktigt surt. Ja, det är ingen krets i plasten gissningsvis.
Nej, det är ingen krets i plasten förhoppningsvis. men däremot så ska det ändå skeppas och tillverkas väl typ i en fabrik i Kina liksom typ så.
Så här.
Jajamensan, vad har du som, du är inne på din tredje grej nu va?
Ja, det kommer min sista grej.
Ja.
Det är Microsoft Edge och Windows 11.
Du som fick du med nämnde. Windows 11 ändå, vad glad jag blir.
Windows 11 var en liten blandad lansering. Det, i slutändan var det ju, som nya operativsystem från Microsoft alltid är, så är det ju den förra versionen fast lite bättre och kanske lite reskinnad. Alltså så har det alltid varit och det är inte konstigt. Det är ju, de har ett enormt operativsystem. Det är inte så att de ska skriva om hela varje gång. Utan de uppdaterar lite, uppdaterar vad heter det, utseendet lite och så slänger de på ett nytt namn. Lite så var det ju. Och det gjorde ju till viss del att många som har uppdaterat till Windows 11 har ändå fungerat rätt bra för. Och det har ju varit positivt. För att, ja, det är ju typ Windows, en version av Windows 10, precis som vi har sett andra uppdateringar fast av Windows 10. Fult. Fast mindre fult, precis. Ja, så att, jag tycker inte att det finns bara dåliga saker att nämna om Windows 11. Men en sån sak som vi har så svårt att släppa är vilken katastrof det är med Windows 11 och webbläsare. Mm-hmm. För det är en sån otroligt grundläggande sak i ett modernt operativsystem att man ska kunna välja vilken webbläsare man vill använda sig av. Problemet i Windows 11 är att för normala användare så är det så krångligt så att man vill inte göra det. Och Microsoft, det här företaget som har varit the darling av Silicon Valley de här senaste typ 3 åren när alla andra företag blir pissade på. De har smygit lite i bakgrunden och blivit kanske världens största bolag under tiden. Så har de också haft helt okej PR, åtminstone. De har gång på gång visat att vi stöttar open source, vi vill göra bra grejer som är bra för konsumenter. Det är åtminstone den bilden som jag får av techpressen. Men i år har det totalt kollapsat under Windows 11 och Microsoft Edge när Microsoft då gör ändringar i Windows 11 som gör det jättekrångligt att byta webbläsare. Sen finns det mjukvara som gör att man ändå kan byta webbläsare ganska enkelt, och då jagar Microsoft aktivt de här som katten och musen, och när de blir frågade så erkänner Microsoft att detta är exakt vad man vill göra. Man vill alltså se till att folk går till Microsoft Edge och sen vidare till Bing. Och detta beteendet är ju någonting som Microsoft hamnade i enormt stora trubbel med, både i USA och med EU till slut. Så man har ju erfarenhet av detta, och det är, för mig blir det en ännu större besvikelse att Microsoft är så otroligt bakåtsträvande och antikonsument i just den här frågan om att nej, folk som byter till Windows 11 ska använda Microsoft Edge oberoende på om de vill eller inte.
Man tänker ju lite så här, varför liksom? För jag menar, man lanserade ju Windows, dels lanserade man ju Windows, det var ju en 11, det var ju en endast stor peak till Apple där. Du vet, allting ska vara open och det ska vara valfrihet och vi vill inte kontrollera. Men det kändes där liksom bara, okej, ja, fast så länge du använder så länge du bara använder Windows som grund och våra grejer som grund, så, och by the way, Microsoft Teams är du inbyggt på ett helt annat sätt. Yeah. Så det är så här, alltså den skenheligheten är ju inte att leka med.
Nej, och dessvärre så tror jag att anledningen till detta är så otroligt löjlig. Jag tror att det finns två anledningar, eller tre kanske potentiellt. Den första är att de vill att folk använder Microsoft Bing, för att de vill vara som Google. De vill tjäna pengar på annonser. Den andra anledningen är att de vill att folk använder sig av Microsoft Start, som det heter nu för tiden, MSN News, för att få nyheter och annonser därifrån, för att de vill vara som Google. De vill tjäna pengar på annonser. Och den tredje anledningen är att de vill att folk använder sig av Microsoft Edge, för att nu har de satsat på detta och de vill ha lite heder. Och det är någon chef som har sagt att i slutet av det här året så ska ni nå den här siffran. Och sen så är detta det enda rimliga sättet att nå den siffran. Jag tror att detta är chefer som bestämmer att man ska nå vissa målsättningar. Mm. Och sen i slutändan så resulterar det i att för att kunna göra det rimligt, för att de här målen var så högt uppsatta, så måste man förstöra användarupplevelsen.
Jag tänker så här, Microsofts affärs verksamhet just nu är ju Azure och de här stora grejerna. Alltså där Microsoft har visat enkelhet. Jag menar, okej, du har ett Microsoft-konto, du för Office, då kan du liksom bara starta igång utvecklingsmiljö på Azure. Alltså, Azure, där man visar liksom öppenhet och enkelhet, där går det bra. Det har aldrig gått bra. Det har aldrig slutat väl när Microsoft har försökt tvinga in oss i någonting. Det var ju den gången, i och för sig, när de mördade Netscape. Då det var ju när liksom, Internet Explorer. Ja. Men det var ingen rolig historia. Och jag menar, Bing och det här med sök. Jag menar, det kan inte vara en... Det måste vara en pytteliten marknad jämfört med de extrema pengarna de tjänar på Azure.
Ja, och där tror jag det är ett problem som grundar sig i att Microsoft har en väldigt konstig självbild. Och de verkar vara så besatta av att vara någon annan än de är. De måste ha Surface-produkter, inte för att de tjänar pengar på det, för det gör de verkligen inte. Utan för att de vill göra produkter som ser ut som Apple, så att de kan vara de här coola pojkarna
och
också.
Butikerna och
det, ja, ska, här, precis, exakt.
Den mobiltelefonen där de gjorde med dubbla skärmar, som visserligen är väldigt stygga. Alla sa, det är världens styggaste gångjärn, men den är helt värdelös.
Ja, och det, Microsoft är så besatta, åtminstone på konsumentsidan, av att vara någon annan än vad de själva är. De vill vara som Apple och de vill vara som Google. Så har de ingen aning om hur de ska kunna genomföra det, så gör de det jättedåligt.
Men där är ju både Google och Microsoft amatörer på hårdvarusidan. Det båda egentligen försöker vara som Apple. Jag menar, det är ju så här skämskuddar de är intresserade i hårdvara. Det är så här jättelustiga beslut när de uppgraderar Nest Mini till eller vad ska jag säga, Google Home Mini, den minsta, så till från och blev Google Nest Mini, alltså nästa variant. Då gick de från micro USB till vad man hade förväntat sig, USB-C kanske. Nej, en helt vanlig AC-adapter med egen, du vet. Och alla de här, de har inte en gemensam kontakt överhuvudtaget. Google Home, det är så här, ena dagen funkar det här kommandot, nästa dag får man köra andra och sånt. Alltså det är amatörafton på det hela. Men Jag vill ändå avsluta med att dissa Apple. Vad okay. är min skärm? Alltså det är så här. Jag vill ha... Ja, men det finns inga bra skärmar.
Nej.
Det finns ingen skärm som är snygg, den storleken jag vill ha och tillräckligt högkvalitativ.
Mm.
Jag fattar inte att det ska vara så svårt. Jag menar, Huawei har ju... de har provat en Mate View 28 och den är ju nice. Det är typ den första skärmen som liksom var nice. Nu har man ju lånat väldigt mycket från XDR-skärmen då utseendemässigt och sådär. Och när det kommer till spelskärmar så är lite där att de ska alltid se så jävla såhär spacey ut, och där har det kommit några sådana här svarta saker, men det är så här, herregud vad svårt det ska vara att bara släppa en attraktiv skärm. Och varför Apple tog ni fram en skärm som tvunget skulle, alltså det de har gjort med den skärmen, de här sista 5% är ju det som liksom kostar de där extra 40 000. Och det är liksom, ska du ha de där sista 5%, vad ska du ha dem till egentligen? Då är det bättre att köpa liksom en referensmonitor som bara är till för att visa video, eller liksom en megakalibrerad bildskärm just för foto. Så Apples liksom, du vet, den hade ju inte sin målgrupp överhuvudtaget. Och även, du vet, även om man hade haft råd med den så var det så här, men herregud, man vågar ju inte köpa den hela skärmen, för det kan ju komma en ny skärm. Det måste komma en ny skärm.
Yeah.
Men där har man ju... Där tror jag att väldigt mycket kommer förändras under nästa år. Det har varit ett otroligt dåligt skärmår. 2021 då, tv, ja. Bärbara datorer, ja. Både Apple, verkligen Apple, men även PC. Och sen har liksom skärmarna inte hängt med. Skärmarna som har så här gaming-skärmar, de har inte stöd för exempel HDMI... eller framförallt VRR då på HDMI 2.1. Så att om du kopplar Xbox och eller PlayStation så har du liksom inte fått din synkronisering mellan framerate och hertz. Medans, och sen har det liksom varit så här att ja, du kan få gaming-skärmar med viss VA-panel. Men då kan du ju överhuvudtaget inte sitta och vara grafiskt arbete med. Ser ut som på sig skridsko liksom. Och sen så har du då IPS-skärmar då, men de har bara varit 60 hertz. OLED har lyst med sig frånvaro. Det har ju lanserats några OLED-skärmar från LG som ironiskt nog inte är LG-paneler. Det är ju liksom, ja, okej, okay, för LG vet inte, eller har inte vetat att man gör små sådana. Det är så här, vi har OLED till TV, vi har OLED till mobiltelefoner, vi har OLED till någon platta, men fasen har inte funnits i PC-skärmarna. Och det är ju där det är som vackrast. Det är ju där du sitter liksom. Åh, det är så frustrerande. Så att allt jag vill att ha är ju en OLED eller kanske vad heter det? MicroLED. Inte MiniLED. Nej, men jag blandar alltid ihop det. Vad är MiniLED heter det, va?
Ja, det är det som Apple har.
Ja. MicroLED är ju det här Samsung stora The Wall-TV, va? Som inte finns. Ja. Och sen ska ni, sen är det så här, man kan inte bara göra en snygg skärm. Herregud, det var så jävla svårt att ha en snygg skärm. Och sen vill jag inte ha det här matta filtret som ska liksom smeta ut lysrören på kontoren, utan jag vill ha det här glansiga, härliga som Apple har på sina skärmar. Och sen är jag glad, sen är jag lycklig. Alltså nu har jag fått min bärbara Mac liksom, och det kommer kanske iMacen då som kommer komma, förhoppningsvis en fantastisk skärm i den, men jag vill ju ha en extern skärm, och det kommer verka komma väldigt mycket god saker nu nästa år också ändå. Både Apple ryktas komma med uppdaterad XDR-skärm som är både billigare och bättre kanske. LG håller på att ta fram massvis med hemliga paneler, något ska väl till iMacen. Man har lanserat egna nya uppdaterade OLED-skärmar kommer här nu. Så det händer jättemycket. Så för fasen, tur att man har väntat. Men nådens år 2021 har varit ett tråkigt skärmår.
Ja, jag kan hålla med. Alltså det har inte hänt någonting alls.
Nej, det är ju det som är tråkigt.
Ja, verkligen.
Men det är inte så här, det är ju ingen liksom, det är ju inte skrivet i sten att det inte ska hända något på skärmfronten.
Nej, det är alltså, faktiskt det är ju, tvärtom.
Men någonstans känns det som att det där har varit några år, att det har varit skittråkigt. Så, och nej, fy.
Ja, nej, det behövs lite uppfriskande där, och det jag mest ser fram emot är att den branschen blir lite uppfriskad i hur de tänker överhuvudtaget. Vi behöver se bildskärmar som är designade med av annat folk. För jag vill bli av med de här katastrofalt dåliga menyerna. Jag vill bli av med bildskärmar som tar 30 sekunder på att starta. Jag vill bli av med den här dåliga designen och så vidare. Det behövs ordentlig uppfräschning där.
Och jag menar, herregud i himmelriket. Varför, du säger menyer, absolut. Varför ska liksom alla de här... Har du olika knappar på undersidan? Du har någon liten mini-joystick som... Men du vet, du trycker alltid fel.
Yeah.
Gud, varför ska det vara så svårt?
Det är så dåligt.
Ja, det är... Nej, det har inte funnits någon innovation där överhuvudtaget. Jag har haft en liten bubblare som var sån, jag hade ju en bubblare Game Pass då för det positiva, men jag hade också händelse av att vi skulle vara alldeles för synkade där, så hade jag en lite personlig besvikelse. Det är att Horizon Forbidden West, det enda spelet på PlayStation 5 som jag vet om, som jag ser framåt, det försenades från mitten av i år till början av nästa år. Tragiskt, men sant.
Ja, det är många som har blivit besvikna på det. Mm.
Så. Har du några nyårslöften då, Joel Oskarsson?
Jag har suttit och tänkt på detta oerhört mycket. Så om du drar in först så ska jag säga min sen. För att jag måste findira den lite.
Ja. Om du beställer mat först så ska jag bara
precis
beställa.
Exakt.
Nej, men du, de som har poddat med mig har ju sett det du ser nu, Joel, i bakgrunden här. Kartonger, prylar, herregud i himmelriket. Och jag började där jag sitter nu med att bygga om det här garaget faktiskt redan för ett år sedan. Så att förra mellandagarna så var mina förväntningar på att jag skulle liksom fixa ordningen klart här och så. Sen har jag, och så blev det inte. De kartongerna som är bakom mig nu är inte från förra året, men det har liksom kommit. Det är ju mycket prylar som kom in och ut, och herregud vad... Lite trött faktiskt. Jag har inte haft en ledig helg på hela. Jag har alltså jobbat 7 dagar i veckan hela året här. Och är lite trött faktiskt. Men det är väl så att nu hoppas jag, om jag inte halvt avlider corona här nu, så ska det bli ordning här nu på torpet och målat här. Så att nu ska min studio här hemma komma upp. Och med den så kommer jag också kunna göra många fler och snabbare YouTube-filmer. Min tanke är att jag ska liksom ha lite sån här, sitta ner och inte så här göra en och en för någon hörlur eller någon ny telefon och så vidare, utan jag kommer liksom ha någon så här pryl, någon liten prylshow på några minuter där jag går igenom flera olika produkter och varje vecka. Så det ska bli spännande att se om man kommer igång med det. Men jag har liksom all utrustning, nu ska det bara fixas ordning sista här. Jag har gigantiskt mycket att sälja på Tradera, kolla in det. Det finns länk i det här avsnittet. Så jag har ju också bytt till Wiser här nu, så jag har fått plocka ner alla mina uppkopplade lampor och installera gamla istället, eller mindre uppkopplade. Så det är massvis med Hue och IKEA-lampor som säljs också. Så att mitt nyhetslöfte är att få ner på den här studion så jag kan bara producera betydligt mer YouTube än vad jag redan har gjort. Och det kommer också bli väldigt, väldigt kul att kommer ju nå 20 000 prenumeranter nästa år. Helt troligt, för det är ju nästan, det är 18 200 nu. Men Förhoppningsvis så ska jag försöka kunna komma upp även i 25 000 prenumeranter på YouTube, som ju är lite av en magisk siffra, tror jag. För mig i alla fall. Det har liksom varit målet hela livet. Så därifrån är allting bara bonus. Men när man har nått 25 000 prenumeranter så är man ändå hyfsat stor på YouTube i Sverige, kan jag tycka.
Det kan jag bara hålla med om, och ganska övertygad om att du kommer nå dit.
Tack!
Mitt nyårslöfte är någonting som jag har hållit på här i massa år. Och det är för att jag har hållit en strikt linje i och det är att jag ska inte ha några IoT-prylar hemma. Mitt nyårslöfte 2021 är att innan årets slut, detta betyder inte att jag kommer göra det under början av året, innan årets slut ska jag börja testa lite IoT-prylar. Det kan vara en smart högtalare, det kan vara en smart lampa, I do not know. Men jag ska frångå min IoT-princip och doppa tån i IoT-världen. Jag är livrädd för den fortfarande, men jag ska faktiskt utmana mig själv med detta. Jag lovar.
Det är ju fantastiskt roligt. Jag tror att IoT-världen behöver Joel Oskarssons kräsenhet i detta, liksom. Det är så här, hur är hela friden? För det är ju så omoget, så det är... Yeah. Alltså det är inte omoget det du säger, utan branschen är omogen med standard som inte följer varandra och alltid bara high chaparral liksom.
Så är det. Har du förhoppningar om Matter
Väldigt stora förhoppningar. Jag tror att det är den som kommer få det här att rulla på riktigt.
Och detta är anledningen också till att jag sakta men säkert börjar bli intresserad av det. Att jag tänker att snart kan det nog faktiskt bli bra. Då kanske jag behöver vara där.
Ja, precis. Joel Oskarsson behöver vara där. Och med de bevingade orden så önskar vi ett riktigt gott nytt år. Vi säger som vanligt att nästa år kommer bli magiskt. För det är det alltid. Och på återhörande och återseende. Hej då! Du blev inget hej från dig då.
Jag visste inte om jag skulle säga hej då.
Hej då!
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.